Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu är det gott snack hela morgonen och podcasten.
Gott snack, baby.
Gott snack hela morgonen, yeah, yeah, yeah.
Klockan har blivit 13 minuter över 9 denna måndag den 4 mars. Vi har fått oss en rejäl portion kultur. Vi har fått oss insiktsfulla tankar om hälsan, den psykiska och ohälsan. Vi har en fråga om snus. Ja, det var ju Marves snus som lämnades. Och ja, Agge verkar obakig så glad.
Verkligen.
Hur går det med experterna?
Bra, jag har bokat ett avsnitt nu.
Aha. Mm. Till om, eller hemligt eller?
Nej, det är slutet på mars som vi har inspelning. Men vilket jag kan redan nu börja ljudläggningen. Så. Nu ser det bättre ut.
Kul, kul. Mm. Äntligen lossnar det. För historiepodden Om vi var där med August Bolin i Sverige. Samarbete med Red Means Go.
Sveriges näst största historiepodcast.
Är det så?
Enligt poddtoppen så låg den där en månad.
Åh, jävlar. Mm.
Okej, okay, jag har en 50 kamera som jag inte vet exakt vad jag ska göra av. Men jag sätter den där helt enkelt. Då får vi se Donald Boström. Välkommen till Gott Snack.
Tack.
Kul att träffa dig. Vi har ju haft lite kontakt på telefon och mejl och så. Och du var bokad för några veckor sedan och så blev du en, fick något annat som var viktigare. Får man väl ändå säga. Bokmässa.
Helt transparent. Så.
Ja. Och nu är du äntligen här och du skulle haft med en bekant också som ställde in. Men hans historia kan ju du ganska bra, så den skulle du kunna återge lite senare. Mm. Men låt oss nu, tycker jag, ta det här lite sakligt och ordentligt från början.
Vad bra.
Jag är ju inte så insatt i den här konflikten från början, eller liksom de här Mellanöstern och allt det där. Men sen när det här hände så blev jag intresserad. Mm. Och så började jag följa mer och mer konton och läsa mer och mer, och så blev det ju ett jävla liv när Stina Wolter delade någonting om misstänkta organstölder. Och så började jag säga, varför är det här så himla känsligt? Så började jag googla lite och hittade din lite äldre artikel i Aftonbladet som handlade om det här. Och så blev jag så här, okej, men vissa säger att det liksom är grovt antisemitiskt att ens prata om det här, och här är en gammal artikel som typ bara bekräftar att det har hänt. Och så bara, men vänta nu här, nu måste jag
14 år gammal artikel.
Ja, nu måste jag förstå vad som är sant och inte här. Och det kanske du kan berätta för oss.
Ja, det kan jag göra. Ja, det var ju otippat att det skulle flyta upp igen, den här artikeln efter 14 år. Naturligtvis. Och den, det här med organstölder i Israel, det är som tur är så är det inte antisemitiskt att prata om organstölder i Israel. För där har man pratat om det väldigt mycket, naturligtvis. Men ingen vill ju att organ ska stjälas, så att säga. Även israeler. Så att det som pågick där i Israel, det försökte ju många stoppa, naturligtvis. Mm. Och därför var det mycket prat. Man pratade om det i Knesset, till exempel. Stormiga debatter, det här kan vi inte göra. Moraliskt förfall av vårt land om det här fortsätter. Israels största tidning, Yedot Ahronot, skrev flera stora uppslagna artiklar om det här. Och även staten hade en utredning som bekräftade vad som pågick. Och det, att även då ekonomiska oegentligheter och sådär. Så att i Israel pratade man om det väldigt mycket. Mm. Och därpå gick det väldigt mycket. Och de som försökte stoppa det här, alltså det vill säga de som såg det här inifrån, för det här pågick ju då på Rättsmedicinska institutet som var statligt. Och där försökte ju läkare och andra stoppa det här. Och då fick sparken undan för undan när de skrev till hälsoministeriet. Så att, men det som är grejen, kanske det som är kärnan, tror jag, det var ju att man höll det här väldigt, väldigt internt. Allt i den här frågan pågick på hebreiska. Annars är Israel ett engelskspråkigt land. Och så länge det var så fick det funka så. Så att Aftonbladet-artikeln spräckte, så att säga, den här interna hemligheten, den här förborgade hemligheten av den hypersensitiva verksamheten, förbjudna, illegala. Och så rann, så att säga, den här hemligheten ut över hela världen. Och det tror jag gjorde att israeliska regeringen blev väldigt arg på mig. Eller tror jag, vet att de blev det. Mm. Och då, under 3 månader, så förnekar man, det har inte hänt, det finns inga organstölder, det är antisemitiskt att påstå det. Tills deras högsta chef själv gick ut och erkände det i en tv-intervju i december. Alltså, min artikel kom i augusti, och i december så släpptes en intervju i Kanal 2 i Israel, så han, där han faktiskt erkänner, det hände. Och efter det erkände armén, efter det erkände hälsoministeriet, efter det erkände liksom alla.
Men erkände de att det hände en gång eller att det var systematiskt? Eller?
Då, det som hände, bra fråga, för då försökte man ju minimera. Mm. Jag var ju i Israel rätt mycket, jag träffade de här damage control-grupperna. Mm. Alltså regeringen tillsatte ju grupper för damage control, eller man PR-förlust. Och första steget var för att förneka, nej, det har inte hänt. Sen bevisades det och erkändes, då blev det så här, ja, men det har hänt, men nu händer det inte längre. Och steg 3 blev att, ja, men det som hände var väldigt lite, vi gjorde bara lite grann. Men sen undan för undan så kunde ju då, tack vare att det här exploderade över hela världen, CNN bevakade ganska bra, BBC och alla de här, så flöt det ju upp till ytan vad som verkligen hade hänt. Och då visade sig att ja, det hade pågått sedan minst 1988. Och personal, jag var ju faktiskt i rättsmedicinstitutet där det här hände. Och personalen visade, här snodde organen. Och det de sa, vi tog allt som gick att ta av, alla som vi gick att ta organ av. Och det fortsatte faktiskt även efter min artikel och ledde till ett slut 2012. Vi kanske kan gå in på det. Jag märker att jag pratar väldigt mycket.
Nej, men det är ju så intressant. Man vill bara lyssna.
Så att man försökte undan för undan damage kontrolla med att minimera skadeverkningarna. Och en huvudgrej blev ju givetvis att säga att budbäraren är en dåre, en dålig journalist eller en antisemit. Och det... Och förövarnas story, eller narrativ som det heter nu för tiden, fick ett genomslag med en lilla mig då, som bara var en ensam frilansare, tyvärr. Så att många köpte ju deras historia, fast man visste, fast jag hade den här statliga utredningen i min hand som bekräftade att, fast jag hade tidningsartiklarna, fast jag hade personalen med mig. Alltså då, det är inte många som tror det. Alla tror att Israel är man jättearg på Donald Boström. Mm. För många var jag liksom, blev jag hjälten. Så här, tack, äntligen kunde det komma upp till ytningen. Äntligen kunde vi sätta stopp på det här. Så det var ju fantastiskt. Och som budbärare då, eller journalist, så var ju det naturligtvis ja, faktiskt fantastiskt att få bidra till att sätta stopp på den här illegala, ganska vidriga verksamheten faktiskt. Och det ledde i sin tur till att man ändrade lagarna. Det ledde också till att man skaffade en ny moralkod på det här institutet för att minimera att det här ska kunna hända igen då.
Förlåt, dum fråga kanske, men vilka är det som utförde själva stölden? Var det liksom statligt då, eller var det...
Ja, bra fråga, för det är många som undrar jättemånga saker runt det här naturligtvis. Och det som, ja, det här statliga institutet, det finns bara ett rättsmedicinskt institut i Israel och det är statligt. Det leddes av en person som heter Yehuda Hiss. Han var direktör, chef för det här stället. Och det var under hans ledning där satt igång. Och han började 1987. Så att därför tror man att 1988 började här. Och han säger själv, ja, vi började i liten skala med att skavla av huden på bakbenen på folk som kom in. Och sen undan för undan så växte det här då, till...
Varför gjorde man det?
Ja, man behöver en hudbank. Alltså Israel har nu världens största hudbank för skadade soldater, brännskadade soldater och så här. Så att det är många israeliska soldater som har palestinsk hud, så att säga.
Är det bara palestinier de tog från?
Nej, först så var det ju det som man berättar, för det var mindre känsligt. Palestinierna var ju för så här fienden då. Men sen när jag har varit där, jag har som sagt varit där och intervjuat folk, och då berättar de att vi tog från alla soldater, ortodoxa tanter, liksom alla som kom in. Utan det som avgjorde, det var om kroppen var i skick att ta någonting av då. Och då var det också för ett antal ändamål. Några få saker gick att använda för transplantation. För de var ju nydöda, så att säga. Va? Skjutna eller bilolyckor. Och då är det några saker som går att använda. Hjärtklaffar, hornhinnor och lite andra saker. Till just transplantation. Sen resten användes till medicinska studier. Man fick beställningar då från forskare och medicinskolor. Och sådär. Så att det slutade med att man använde nästan allting som gick att använda på en kropp, alltså hjärnor, lever, lungor, maginnehåll och sådär. Och man visste att man gjorde något olagligt, eller det är klart de visste, det var ju olagligt. Och då försökte man ju dölja det där, så att när jag var där berättade om hur de tog de hornhinna eller ögon, och så limmar de igen ögonlocken så att anhöriga inte skulle kunna öppna och se. Och jag vill bara betona att det här är så sant, alltså det här, jag har varit där och fått förstahands. Även han som idag är högsta chef på det här rättsmedicinska har berättat det här för mig. Och tog man i maginnehållet, då fyllde man upp magarna med toalettpapper. Tog man huden bakom på rygg och ben, då vände man så att offren låg på rygg. För det är väldigt få anhöriga som kommer och vänder på. Eftersom den får ligga som den ligger, så att säga. Och man tog även lårben, allt möjligt. Och då tog man in kvastskaft. Så det var en ganska absurd historia, och det utfördes som sagt var av, under ledning av Yehuda Hiss heter han, och han lät ofta sina så kallade tekniker utföra själva jobbet. Nu kom svaret på din fråga. Så att fråga mig, jag har ganska mycket detaljinformation där som jag, och många ville berätta.
Och varför gjorde man det här?
Ja, just som jag sa, vissa saker gick för transplantation, vissa gick på, efter de här beställningslistorna. Rent praktiskt gick det till så här att Yehudais tittade på sina beställningslistor varje morgon klockan 7. Så här har man berättat det för mig. Jag var där och då inspekterade han helt enkelt de kropparna. Vad går att använda på den här kroppen? Och sen kunde han då fördela det här till forskarna, till medicinstudenterna.
Men får man pengar för det eller?
Ja, det fick han. Men de stora pengarna för organen fick man, det som vi kommer komma in på sen då, organ trafficking. Mm. Nu snackar vi om organ harvesting. Det är alltså två grenar. Som man, eller man nu ska kalla det för, två sätt, två metoder att få in organ för den organbrist man hade. Men här fick man ändå pengar, $60 för en lever till exempel. Jag har prislistan faktiskt. Mm. Men det var ganska små summor förhållandevis. Men den här Yehudais, som han gav där då till forskare, så var hans krav att han skulle stå med på deras papers.
Han fick status och detta.
Ja, så att han stod med... mer än någon annan hela Israel så finns han med på liksom akademiska avhandlingar. Mm. Och det gjorde att han då har mest akademiska poäng av alla. Det ledde till att han hade Israels högsta lön. Både status och lön. Så att han tjänade väldigt mycket privat på det här, så att säga. Och de här småsummorna, jag tror det kanske var så här $400 för ett maginnehåll eller och så vidare. Mm. Det gick som han, enligt honom själv, när han fick frågan, så gick de till hans tekniker som så här liksom extra fick pengar och sådär. Mm-hmm. Så där var inte de stora, stora summorna. De kom sen i organtrafficking-ledet, så att säga.
Men vad då det här drivet av den här personen och hans liksom, incitament för att det var... Det fanns ingen liksom högre upp som hade gett de här orderna, eller var det...
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det var på initiativ av, eller tror, det var på initiativ av honom. Mm. Det vet man. Sen finns det en journalist i Israel som heter Ronen Bergman som jobbade just på Yedot Aranot, den största tidningen. Han var den som, personal på rättsmedicinska läckte till honom innan hon läckte till mig, så att säga. Och han skrev om det flera gånger i stora uppslagna artiklar. Och den här Yehudais, han erkände ju, som sagt, flera gånger. Och vid ett tillfälle erkände han 120 organstölder och hamnade i rättegång. Och så blev det alltid nedlagt. Och då skrev Ronen Bergman, det här kan inte hända om man inte har skydd uppifrån av ministrarna. Men sen är det ingen som har kopplat och bevisat exakta kopplingar. Men det är ett statligt institut, alla visste att det hände och det fick fortgå. Och även efter min artikel som publicerades 2009 så... pågick det till 2012. Och då som hände, vad det som hände då, varför det slutade då, det var ju för att cirkusen var igång, alla läckte, visselblåsare trädde fram och så vidare. Och just 2012 så fick vi tips, eller personalen där, men jag fick reda på det också, att det stod en container på rättsmedicinska området som Yehudais hade hand om. Och polisen kom dit, det blev en så kallad sting operation, alltså en slags razzia. Man öppnade containern och hittade organ och kroppsdelar då från 8200 personer.
Oh,
och då läckte det ut till Tel Avivs medborgare, invånare, och som demonstrerade utanför. Och då till slut tvingades denna Yehudais bort då och få sparken.
Mm.
Och sen efter det så blev det en ny chef och så blev det ny lagar och nya moraliska koder och sådär för att det här inte skulle hända igen då.
Tung skit.
Mm. Ja, det var tungt. Det var tungt och det är inget kul att vara budbärare för en sån grej. Och dessutom visste man ju förutom själva absurda ämnet, alltså det är bizarrt att hålla på att skriva eller rota i sånt här. Man vill ju inte det egentligen. Men, och så visste man dessutom, eller man, jag, att när det här publiceras så kommer budbäraren skjutas. Mm. Och jäklar vad jag blev skjuten och beljugen. Och en helt surrealistisk cirkus tog sin början då.
Var bodde du då?
Var jag bodde?
Var bodde du här då?
Jag bodde i Stockholm. Ja. Just då, och var dessutom precis mitt i en skilsmässa.
Ja,
och så kom de här mordhoten, vi ska skjuta dig, vi väntar utanför din dörr. Så jag, så jag kunde liksom inte bo någonstans. Jag, jag hade ett landställe då, jag bodde där ibland, och där stod det bilar utanför hela nätterna. Så stackars grannarna blev nervrak. Och jag bodde så en väska i bilen ibland, och sen, eftersom det var skilsmässa så kunde jag också bo hos tillfälliga kompisar och flickvänner och allt möjligt sådär.
Men var du rädd på att, trodde du på hoten eller var du...
Först gjorde jag det, sen lugnade polisen mig faktiskt med att säga att nästan alltid när det är mordhot så är det bara själva hotet som är, det här är intressant för lyssnare kanske, om någon får hot någon gång, att det är hotet som är poängen. Alltså man ska bli nervös, man ska bli sömlös, att man ska förstöra livet bara liksom med den grejen. Inte att man faktiskt utför det. Och att det kommer att hända.
Det är bara göra det ju. Om man verkligen vill göra det.
Ja, exakt. Du behöver inte ens hota.
Men vad vet du, var kom det ifrån? Var han ny med hot? Liksom?
Ja, ja, det kom både på e-mail och telefonsamtal. Jag har skrivit ut några e-mail. Så jag har ju avsändarna på e-mail.
Hur kunde det låta ungefär?
Ja, det var precis som jag sa. Eller så här, du kunde vara, du kommer bli nästa nyhet. Vi kommer vänta utanför din dörr, du ska dö. Ja, det var alla möjliga. Så, men som sagt, det blev ett enormt intresse. Jag har skrivit en slags sammanfattning av det här jag säger nu som är på min hemsida. Och då kan man ju se att det är folk i över, långt över 100 länder som har läst den artikeln. Så det blev rönt ett stort intresse. Vilket gjorde just skadan värre för Israel som lät det här pågå. Sen kan man ju säga att det är inte bara Israel. Alltså det här är någonting som pågår i många, många länder. Sen kanske man kan säga att i Israel är behovet lite större. Eftersom tittar man i Talmud och Mosebok också lägger det tillsammans. Så är det så att en israelisk eller judisk kropp måste vara helt orörd vid sin begravning. Annars är den inte begravd. Och saknas en del så är den inte begravd. Så att de fall man nu har bevisat efterhand, det är också ett bevis på att det här faktiskt har hänt. Så har man försökt matchat då, DNA-matchat, till exempel med det här, de som fanns i containern. Mm. Och ibland har man hittat DNA-matchningar, jag kan säga vilken person det är. De har ju öppnat graven och begravt igen. Och i de fall man inte har hittat DNA-matchningar, då har man gjort en massgrav. Så då har så att säga delarna ändå blivit begravda. Så då har man ändå då kunnat liksom ansett att nu äntligen är de här personerna begravda.
Mm. Hur har man fått bukt med det här problemet idag?
För ja.
Det har blåsat upp en debatt om det liksom.
Via Rättsmedicinska institutet är jag säker på att man fått bukt med det. Att man inte gör det, därför att jag känner den högsta chefen.
Mm.
Och han var en av dem. Redan innan mig så att säga stred mot det här. Mm. Han är otroligt bra kille. Så att där pågår inte. Sen eftersom behovet är så stort så är det många som tror att det pågår i alla fall. Men det har ingen bevisat. Eller...
Svart marknad liksom.
Ja, det finns som sagt en trafficking-marknad som är en annan grej än den här harvesting av döda. Och nu apropå Gaza så är man rykten igång igen. Jag har pratat med han högsta chefen och frågat vad han tror om det som händer i Gaza. Och han förnekar, nej det gör det inte, det händer inte i Gaza.
Mm.
Sen säger andra att det gör det, men det är ingen, där finns det inte bevisen. I mitt fall så säger jag, finns det mycket bevis då. Men,
men det hade väl bara i så fall varit att ta upp kroppar och gravar och om de är sydda och har två papper i magen och ta en bild på det så är det klart.
Ja, och det har ingen gjort.
Nej. Det hade man väl gjort för det här laget.
Ja, absolut. Mm. Så att det finns indicier hit och dit, men som sagt inget bevis. Så att frågar man mig så säger jag bara att det är obevisat och därför finns ingen skuld än så länge. Sen finns det israeliska forskare som också säger till mig att de tror ändå, som behovet är så stort så måste det ha tagit andra vägar, renilar sådär.
Ingen israel donerar organ typ eller?
Jo, men nu är det gamla siffror, men då när jag rotade det här då för 14 år sedan, eller jag rotade även innan, så var det någonting om att om en europeisk snitt på donationskort, som jag har, eller som jag är donator då, ligger på så här 30% bland befolkningen i Europa, så låg det på 3% i Israel.
Oj.
Alltså liksom den magnituden då.
jävla skillnad.
Och därför så, och kurvan på behov ökar och kurvan på tillgång, jag vill säga, minskar. Så det, det är en väldig diskrepans mellan behov och tillgång. Därav den här paniksituationen, hur fasen ska man fixa det här då? Och många står ju inför det valet som vi kanske ska prata om snart. En kvinna som kommer till sjukhuset, svårt njursjuk, behandlas. Och så blir det så här, nej men du kommer faktiskt dö. Vi kommer inte kunna få in en njure. Här finns inte donatorer. Och i och för sig också på ett statligt sjukhus så säger läkaren att men det finns ett sätt att lösa det här. Jag vet inte om vi ska komma in på det
redan. Jag tycker det. Det är rimligt.
Så säger han, vi kan lösa det här på ett annat sätt. Och hur då, säger hon? Jo, det finns, vi kan köpa en njure från en levande person. Och då finns det, det är den andra marknaden som jag då nu har kallat för trafficking-marknaden. Där mindre bemedlade i samhället, de vill säga riktigt osynliga personerna, människorna som därmed har lite grann så kallade för osynliga organ. Man kan liksom köpa deras organ, framförallt njure, man har ju två. Och det var ju ett argument, du har ju två njurar. Du blir friskare om det bara är en. Denna extra behöver du inte. Och då säger de i det här fallet, det här är ett konkret fall. Vi kan kalla henne för Sara, det har jag gjort när jag har skrivit en artikel.
Var skedde det här någonstans?
På Bellinson-sjukhuset i Petah Tikva som ligger i Tel Aviv-området, Israel. Och Sara är ortodox judisk kvinna, hon har 11 barn, hon vill ju inte dö från sina barn naturligtvis. Så att när han, doktor Shlomo som han heter, har namnet på läkarna, säger att vi kan lösa det här. Du kan köpa en njure för $300,000. Vi kan fixa det. Och då säger hon, ja det gör vi. Och så gör de det. Och då frågar han från vem. Och då är det så att en olycklig själ som vi kan kalla för Viktor. Han flyr från Ryssland för han vill inte komma in i göra lumpen i Ryssland. Sen flyr till Israel. Han
är bästa ju... stället om man inte gör lumpen. Israel.
Ja, det hade inte han fattat. Det här är en jättesnäll stackars kille. Men i alla fall, eftersom hans mamma var judinna så är han per definition jude. Det går på mödernet. Så att när han kommer till Israel så blir han omhändertagen och blir judisk medborgare. Eller israelisk medborgare ganska omedelbart. Och då händer precis det som Fredrik hintade om. Han måste in i lumpen. Och det var inte så bra. Och han... tycks, enligt honom själv då, råkar han ganska illa ut. Hon retar honom och han är invandrare och lite svag och så här. Så att han gör grundutbildningen men sen sticker han efter 3 månader. Och de får ju fatt i honom givetvis. Så han åker ut och in i fängelse. Han sitter 7 månader i fängelse. Han kommer ut in så där. Så han är ganska illa tilltygad och sitter, enligt honom själv, bokstavligt talat på trottoaren. Bor på gatan. Och bläddrar i den här tidningen Yehudot Ahronot och ser en annons. Där man annonserar efter njurar. Och han har inte ett öre. Och han är dessutom, han har ju lämnat Ryssland själv. Han är helt ensam. Han har inga släktingar i Israel. Han är helt solo och ensam och känner sig ganska eländig. Så han ringer det numret och bestämmer tid och gör upp allting. Och sen slår hon, men alltså det går ju inte. Så han ringer igen och säger, nej men vi skippar det där. Jag vill inte vara med om det här. Och då säger de bara att det ska du. Du kommer inte, vi kommer lösa det här om du inte... eller på annat sätt om du inte kommer hit. Då förstår han att de kommer förmodligen ha ihjäl honom. Så att han säger okej. Okay. Så han går med på det här. Och då är i den här trafficking-cirkusen som de kallar för kidney hunters eller organturism. Det finns många begrepp runt där. Så krävs det ju 2 läkare. Och det krävs också att de flyger till ett annat land. Det är olagligt att göra det här i Israel. Det är också olagligt att göra i ett annat land. Men då märks det inte på samma sätt.
Skulle man kunna göra det i Israel? Varför?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi sponsrar Mindler.
Ja.
Sveriges största psykologmottagning online.
Ja.
Killar pratar inte alltid om hur de mår.
Nej.
Ibland, men inte alltid. Och jag vet inte, hur har du det med dina killkompisar? Frågar ni varandra hur ni mår och ställer ni en följdfråga om någon folk bara säger bra eller bra? Det här tycker jag tänker bara för kompis. Bra, hur mår du?
Ja, exakt. Nej, följdfrågor är vi nog ganska dåliga på. Och så har det väl varit i alla killgäng jag har varit med i.
Ja.
Faktiskt.
Och då är det ju himla tur att det finns en kompis i fickan.
Exakt.
Som heter Mindler.
För att alla har ju tillgång till den här kompisen nu för tiden.
Ja, och det är inte bara för att man ska ringa och chitta-chatta. Men det kan ju vara så att man inte riktigt vet. Alltså så här, folk har ju en tendens att ställa sina egna diagnoser idag. Och det kan jag känna igen mig i, känns kul. Men man kan ju också vara hjälpt av att faktiskt fråga ett proffs.
Ja, för den diagnosen man kan sätta är ju ofta så illa är det inte, eller jag klarar det här. Liksom.
Ja, men precis. Det är ganska vanligt, tror jag. Och då kan det vara ganska nice att faktiskt ringa upp någon. Det kan ju kännas som ett jättestort steg att så här, hitta en psykolog, boka en psykolog, åka till en psykolog.
Exakt.
Det är många steg, det är många trösklar. Men bara så här, jag kan ta upp mobilen och så bara ladda ner Mindler-appen, 20 minuter senare har ett samtal och så berättar man om sitt liv. Och så kan ett proff säga, en legitimerad psykolog säga, ja, det låter som att du har den här problematiken, här finns en lösning. Mm. Det är ju faktiskt en revolutionerande förändring.
Men bara fatta vad skönt det skulle vara att höra om man har gått under en längre tid och tänkt så här. Det är någonting fel, jag mår inte så bra. Och sen att, att man får det bekräftat. Men du kanske behöver hjälp. Det finns en lösning på det. Och den är så enkel.
Ja, men det är skitbra. Och man har över 250 psykologer, man får byta om man inte klickar. Det kostar som ett vanligt vårdbesök, inga köer. Det är faktiskt toppen.
Så in och ladda ner Mindler-appen
och en gång. Surfa runt några timmar bland deras KBT-program.
Ja, och är du inte säker så är det bara att fråga. Det är det som är så toppen.
Tack Mindler.
Tack.
August, vi är sponsrade av Sini.
Jag vet.
Vad tycker vi om Sini? Vad är Sini?
Sini är ju ett vägbrytande i miljösynvinkel sätt att städa hemma. Det är alltså små brustabletter som man tillsätter till bara vatten.
Helt vanligt kranvatten.
Helt vanligt kranvatten. En gång så bör man ju få själva plastbunken.
Flaskan.
Flaskan heter det. Men sen behöver man ju inte en ny.
Nej.
Utan man har samma hela tiden. Man lägger bara in en ny brustablett, vatten och så har man rengöringsspray.
Det känns ju faktiskt jäkligt fånigt när man tänker på hur många liter vatten man burit hem från affären med rengöringsprodukter.
Ja, varför?
Det är väldigt oekonomiskt.
Det är tungt.
Omiljövänligt, tungt, jobbigt, besvärligt på alla sätt.
Vi fick ju sådana här testpaket av Sini. Jag gav ett sånt till en kompis till mig. Skrek ut i lycka.
Alltså?
Ja. Hon öppnar dem.
Ja.
Det är så färgglatt.
Ja.
Det är så fint. Det tilltalar verkligen folk.
Det är väldigt tilltalande. Det är lite neonigt. Det passar i vår studio också. Så här. En gul för köket. Och så en lila för badrummet. De har olika färgkoder. Ja. Blå för
allround. Det är så skönt med färgkoder. Det är underskattat med färgkoder i vardagen.
Ja.
Jag öppnar bara ställskåpet. På en sekund så man håller i rätt flaska.
Visst.
Det har aldrig hänt förut.
Nej. Ja, det är en revolution inom städ. Roligare, enklare, miljövänligare, billigare. Så när det är slut, då går man bara till matbutiken och så köper man en liten brustablett. Det är ju genialt.
Det är helt underbart.
Det bästa som har hänt städning i hemmet under min livstid.
Det har aldrig varit så här kul att städa.
Eller hur?
Alltså på riktigt.
Ja.
Att jag, tar köksprayen, sprayar lite, torkar av och så bara, det är glansigt på min, alltså, diskbänk.
Underbart. Älskar.
Och sprayerna finns alltså att köpa i de flesta matbutikerna. Mm.
Tack Sini.
Tack för allt.
Ja, ja det är också egentligen en bra fråga, men det är olagligt, men det är ändå olagligt att utföra det utomlands i alla fall. Men det man gör är ju då att man flyger till tredje land, i det här fallet till Turkiet, i Istanbul. Och då är det två läkare, båda två...
Men varför är det olagligt med organdonationer nej. I Israel?
Nej, inte organdonationer, nej. Men den här organtrafficking.
Ja, men man hade bara kunnat säga, jag vill ge min njure till min väninna.
Ja, absolut. Och där finns också undantaget, det jag sa förut med Talmud och Mosebok och allt det där. Om det går att rädda ett liv så får man, om det finns en givare. Men det var ju just det, tillgången fanns ju inte. Det finns inte riktigt. De räcker inte till. Så är det till och med i Sverige.
Alltså, men man hade bara kunnat säga så här. Jag köper din njure, men vi får inte säga det. Så att vi gör det under bordet och så ger du mig min njure gratis officiellt.
Ja.
Eller så tänker jag att man hade kunnat göra.
Ja, det går ju en moralisk linje däremellan. Det här är en annan fråga som är jävligt intressant. Det där, vem kan ge en njure till en annan människa som man inte ens känner? Jag tror det var ett tv-program om det nyligen till och med. Men här är det just de här mindre, man utnyttjar en svags position. Och det jämförs med sexuell trafficking. Organtrafficking, vapentrafficking, drogtrafficking och sextrafficking och organ. Det jämställs enligt Palermo-protokollet, men nu kommer vi in på en annan sån här FN-definitioner. Det är lite svar på din fråga, att man utnyttjar någon svag position för någonting, ja då blir det olagligt. Bara så är det sex eller organ då. Den som lyssnar som vill titta eller läsa kan inte gå in på Palermo-protokollet och läsa det. I vart fall så flyger man då till ett tredje land. I det här fallet med de här två, Victor och Sara, till Istanbul, till en klinik. Och Victor tror ju att det här är ju hans sista sekund på jorden. Så att när han sövs så tänker han, jag kommer ju aldrig vakna. De kommer ju ta allt som finns och ta då. Och då är det två läkare från samma sjukhus i Tel Aviv som är med. I ena rummet så opererar de ur njuren då på Victor. Och i andra rummet så opererar de in den i Sara. Det är två team så att säga. Och det där går ganska fort. Och sen berättar då han då, Victor, för mig att när han vaknar så är han förvånad att han vaknar. Så småningom kan han ta sig upp och går. Han berättar att de försökte hålla de här två separerade, men han går ändå in till Sara och ser kvinnan som har fått hans njure. Och de börjar prata. Hon beskriver just det här. Hon har 11 barn och visar brev från barnen de har skrivit och sådär. Och de har ett ganska bra samtal tycker han. Och då berättar hon att hon har köpt njuren för $300,000 för honom. Och i det här fallet så fick han $10,000. Och han fick faktiskt dem. Och det finns många...
Av 300,000.
Det är ganska låg.
Ja, och fan, jag blev förvånad att han fick så mycket. Jag har ju träffat, dels har jag träffat flera killar som vill byta av med sina njurar. Eller sålt sina njurar. Fast det räcker kanske att berätta om det här fallet. Men sen finns det också fall där de inte har fått några pengar. Och då har det varit oftast då fattiga palestinska flyktingar. Då har argumenten varit att flygbiljetten kostar det här, uppehåll, läkartid. Och så tyvärr så blir det 0 kronor kvar. Men Victor här, han fick sina 10,000. Och även en annan kille jag träffade, som också i och för sig var judisk kille. Han fick också sina 10,000. Han gjorde en film där han lägger ut alla dollar på sin säng och filmar. Så han la ut på sociala medier. Men baksidan av det där, det är att det finns ju många, många... Stor dokumentation runt det här. Alltså ensamstående mödrar med massa med barn. Och tänker, okej, jag ser det nu, så klarar vi oss. Men pengarna tar slut ganska fort. Och så står de där igen. Och gör man det här som då inte är lagligt, då har man inte rätt till eftervård. De blir ofta sjuka. Många de dör förtid och sådär. Så att det är inte så roligt. Och han skulle ju varit här då, som sagt var, idag. Och baksidan är, det är traumande PTS, som det heter, PTSD. Posttraumatiskt. Ja, det händer saker med de här personerna rent mentalt som inte är så roligt. Så, men det är där, just den här trafficking, jag har jobbat med forskare nu och vi beräknar väl att det pågår i 50-tal länder just den här. Och just Den här verksamheten i Israel tror vi kom igång ungefär samtidigt som organ harvesting, organstölderna.
Alltså, runt 87.
Ja, 87.
Och vad mer hände 87? Hamas bildades. Det sa Hamas.
Ja, precis. Just den här att det börjar bli privata entreprenörer som på sjukhus kunde erbjuda andra lösningar. När folk satt här i panik. Jävlar kommer dö, finns inga njurartygo. Och då dök det upp några, och det är mera maffialiknande grupper som så här, fixar de här, övertalar de här fattiga, mindre bemedlade, så kallade osynliga människorna i samhället då.
Ja, man kan ju verkligen se att det funkar. Och varför
det funkar. Ja, det känns också som att det finns, måste finnas otroligt mörkertal liksom världen över med den här sortens business.
Ja. Det är helt, en gång jag intervjuade Eritreas president, och det är också länge sedan nu, men då kommer han knatande och så går jag fram och så ska vi gå och sätta oss någonstans. Och innan vi ens har under satt oss så säger han, varför skrev de israeliska organstölder? Ja, därför att det hände. Varför skrev de inte om Bangladesh? Där är det ännu värre. Och med det menar han att det pågår över hela världen. Och det gör det. Så att, i vart fall 50-tal länder tror jag. Och det är just att organ. Och i början var det ju rika araber väldigt mycket som skulle köpa från Gulfländerna då. Och då var det väldigt prematurt som det heter. Man har inte hittat formerna. Och det gäller ju att hitta en matchning mellan mottagare. Och finns inte den, ja då funkar det ju inte. Och då åkte de här rika herrarna, faktiskt bara herrar från Gulfländerna, och fick sina njurar någonstans i Afrika eller sådär. Och så åkte de hem och så dog de. Tills de började förstå, fan vi måste hitta matchningar. Och det var det jag också skrev om i min artikel i Aftonbladet då för 14 år sedan, att det här nu görs i skandalen. Där fanns det en herre som kopplade då ihop de här matchningarna mellan israeliska mottagare och säljare. Så det är en viktig aspekt i det här som inte alltid har funkat.
En slags matchmaker.
Ja, men det kallades faktiskt för det. Han som jag skrev om kallades just för matchmaker. I den meningen.
Är några frågor från vår älskade chatt?
Ja, ska vi ta lite chattfrågor?
Kör!
Ni får prata på lite. Ska jag
ta ut några? Ja. Donald, kan inte du ge lite bakgrund kring ditt liv och så? Det är kul för folk kanske att höra.
Ja, det kan jag få göra. Jag ska bara vill säga en sak om just det här, när det här exploderade. Och så sa jag ju då att förövarens narrativ fick mera fotfäste. Av någon underlig anledning, istället för att säga oj. Och i och för sig kan jag förstå att det här är så pass hemskt att det kan inte vara så ett demokratiskt land, själ, organ. Alltså det är för otroligt.
Passar inte självbilden.
Nej, men exakt. Så därför kan jag förstå att det blev en förvåning. Men förvåningen borde ju då varit öppen för diskussion och säga vad har egentligen hänt. Men det blev väldigt mycket att man köpte förövarens narrativ. Det här har inte hänt. Och det man gjorde då, när jag skrev, vilket var, det här är alltså den korrekta formuleringen, exempelvis. Palestinska stenkastare skjuts i den här, när de slåss med varandra så att säga. De förs med israeliska militärfordon till Tel Aviv, till det här rättsmedicinska institutet, där de skärs upp, obduceras och i många fall stjäls organen. Det är den korrekta beskrivningen. Det var vad som hände. Det är det som är sant. Bevisat, vederlagt, erkänt. Men det som svenska ledarskribenten nu nyligen, apropå sina
valkriskare,
så skrev DNs ledare, ren, ursäkta uttrycket, men trolltext faktiskt på det här temat. Dels för att givetvis var arg på Stina Wolter, men också tog de upp mig då och den här. Och så skriver de och lägger till ett ord som är för. Då skriver man att Donna Boson påstår att israeliska soldater skjuter palestinier för
Det, alltså. Just det, intentionen är inte det, men de passar på när de ändå har skjutit ett barn som kastar sten.
Det är en viktig skillnad ändå.
Ja, det är en dramatisk. Och det har jag aldrig påstått. Och det har heller inte hänt. För det behövs, det är sånt inflöde på personer och gas.
Ja, för de skjuter ju flera barn per dag typ.
Och det är bilolyckor och det är allt möjligt. Så det behövs inte, men det gör ju då att om man tror att det är det som jag har skrivit, då måste man ju vara antisemit.
Ja,
eller ett svin, så att säga.
Ja.
Och det, men det den här ledarskribenten då självständigt gör, det är hon, för det var en hon, Isabel, Hon skapade den nya myten, den nya antisemitiska myten. Det är hon som skapade, det är DNs ledarsida som har skapat en antisemitisk myt, inte jag. Jag skrev den korrekta beskrivningen, hon förvränger med ett enda ord. Det är väldigt listigt och väldigt
medvetet, va?
Ja, såklart. Den användes redan då för 14 år sedan också, men hon plockade upp den igen nu. Så det är en viktig. Sen, ja, det finns en lång lista på väldigt snillrika formuleringar som jag inte har skrivit, som de påstår att jag har skrivit och sådär. Men än idag så är det ingen som har plockat fram en mening ur min artikel som har sagt, den här är fel. För det är det inte. Sen kan man diskutera andra saker, men det som stod var korrekt i varje fall. Och det ledde ändå till så småningom att organställaren upphörde på det statliga institutet, vilket jag är väldigt glad för. Ja, då kan jag passa på att säga en sak till jag är glad för. Det är ju att det var ju många israeler som faktiskt var glada. Äntligen har vi fått det här slut. Så att han som idag är högsta chef på Rättsmedicinska institutet, Chen Kugel heter han, han skrev ett mejl till mig där han tackade. Där han skriver att han kallar för rapportering, skriver han, reporting, bidrog till att stoppa de här irregulariteterna. Och du kan till och med använda mitt mail här nu där jag tackar dig. För han förstod att jag var ansatt av en nästan pöbel, får man nästan kalla det för. Mediapöbel som har ljugit ganska mycket.
Ska vi köra?
Bra. Kör.
Vi har massa chattfrågor.
Kul.
Nya chatten.
Och det är lite blandat. Men jag tänker att jag tar och kör på bara.
Ja, ingen censur här.
Nej. Hur går det med tjejerna?
Mina tjejer?
Ja.
Alltså, jag är lyckligt gift, kan jag ju säga då.
Sen hur länge?
Sen 2013.
Gratulerar.
Ja, funkar fortfarande.
Hur träffades ni?
Vi träffades, ja, men alltså det är ju, jag har ju föredrag om just det här, så att överleva under hot för PR-byråer och sådär. Och då sa jag en gång att det här, när jag då, som du frågade förut, var bodde du? Jag bodde i bil, jag hade kappsäck i bilen, i bakluckan en resväska. Så kommer en kvinna som jag känner sedan gammalt och sa, du kan bo hos mig, jag har en stor lägenhet. Hon fattade läget och det var mitt i stan och jag gick ju mellan tre olika tv-studios varje dag. För det var intervjuer hela världen. Med en sån här Stockholmsbakgrund. Så jag kunde knata mellan alla. Och jag flyttade in där. Hoppade in och sa, det finns sovrum. Du kan sova där, du kan sova där, du kan sova där. Men sen redan andra morgonen när jag skulle föra ut genom dörren, så kom hon efter och så ger hon mig nycklarna i handen. Och det betyder att nu vill jag att du stannar kvar och bor här. Och då gjorde jag det.
På den vägen är det.
Ja, på den vägen är det.
Och det är din fru då?
Ja.
Nej, vad fint.
Ja, och när jag berättade här för en sån här PR-församling en gång, så blev det stora applåder. Och så att den här mobben jag hade efter mig ledde till att jag träffade min nya fru.
Otroligt.
Ska vi gå vidare?
Ja.
Vad är din favoritmacka?
Macka? Det är, jag har faktiskt en sån här, nästan minst en gång i veckan så är det ju en... vad heter det nu då? Med räker och
skagen.
Alltså det är lite skämmigt eller töntigt kanske, men den är så löjligt god. Vad bra, då får jag köra det. Och det kör jag minst en gång i veckan.
Vart hemma eller?
Ja, ofta hemma. Jag har tre ställen jag köper och de är lite olika kvalitet. Billigare och dyrare, jag köper ofta den dyrare. Och sen jäkligt gott vin till.
Varför vin då?
Ja, det blir lite olika, men jag vill att det ska vara... Det är nästan alltid Riesling faktiskt. Någon form av Riesling. Och jag brukar säga att under 100 spänn är det för mycket gift i vinerna. Så att från 150 spänn uppåt undrar jag med. Ofta runt 200.
Krispig Riesling och en riktigt bra skav.
Smörsteker du brödet innan?
Ja, det gör jag. Inte alltid, men oftast.
Ska man alltid försöka göra, tycker jag.
Jag vill bara säga att jag gjorde en bok med Lasse Kroner som heter 80 goda...
Vi upptäckte det här i morse.
Ja, det är helt legendariskt.
Det vet chatten om. Och de frågar om det också.
Det kommer komma. Hur kommer det sig?
För vi satt och åt... Jag hoppas vi har 2 timmar till att prata. Vi satt hemma... Eller vi satt på Lasse Kroners landställe, som jag känner honom, och... jag vet att han gillar ett libanesiskt vin som heter Mossar, Chateau Mossar. Och då hade jag med mig det. Och Och då blev han så entusiastisk, han försvann iväg. Och så kom han tillbaka med en stor bärkasse. Och så försvann han in. Och sen jag bara satt där. Och sen kom han ut igen med en stor supermacka. Det här är faktiskt en rolig historia. Det fanns allt. Det var humrar och det var liksom så här. Men bara svällde över. Och jag säger så här. Men shit, vilken jävla macka. Jag har aldrig sett någon liknande. Och då säger han så här. Jag kan massor med mackrecept. Och jag hade gjort några kokböcker innan. Och så här, men då gör vi en bok om det. Så jag. Ja, jag kan minst 80-100 recept sen. Och jag får förlaget och säger, ja men det gör vi sig för Valsum i Vitsan varje dag. Och så, ja men det ger vi ut. Och så kör vi igång. Det visar att Lasse fick inte ur som där recepten. För han hade bara sagt det.
Fan.
Tre öl in.
Ja, och så, ja, men, så här, men Lasse, du måste knäcka de här mackrecepten nu. Och, så att, och då delade vi in så här, land, hav, jord, luft, så här, alltså fågelfisk. Mm, och så här, och till slut så blev det. Men han satt några nätter och skrev dem faktiskt. Och så stod och stekte de där och gjorde alla de här mackorna. Ja. Och alla de bröderna smörsteks innan. Mm.
Ja. Så det, du vet att det har gjorts en podcast?
Ja.
När de har gått in i varenda macka. Mm. Det är ändå stort.
Mm. Det är jättestort. Och nu snackar vi, häromdagen, om veckan så mässade Lasse och då sa han så här. Jag har en idé på en ny bok. Ja. 80 jävligt dåliga affärer. Mm. Vi får se vad vi kan göra med den.
Han har ju haft dåliga investeringar. Eller vad?
Han sa bara att jag har väldigt bra idéer, ska man.
Mm. Är han lite naiv eller Lasse?
Nej, det tycker jag inte.
Jag tänkte man kastar sig in i dåliga.
Ja, jo, men på ett sätt han är väldigt väldigt smart, väldigt klipsk, snabb, men väldigt snäll, så att i den meningen kan det vara naiv,
kanske. Tror det bästa om folk.
Ja, så är det. Mm. Yes.
Vi har alltså massa.
Ja, lägg in ett gott ord till Lasse om oss gärna. Vi har försökt få något om gäst förut.
Jaha, då ska jag säga det.
Hur är det att heta Donald idag?
Ingen har nästan kopplat ihop det, tror eller ej. Jag har ju väntat.
Jag har väntat.
Och ibland när jag säger mitt namn så känner jag shit. Men nästan ingenting. Jag har nästan inte fått en enda kommentar. Det är korta svaret.
Men han är ju väldigt mycket Donald Trump också. Ja. Man säger ju sällan Donald bara.
Liksom. Han är mera Trump.
Ja, det är ju framförallt. Eller Trump.
Har du fått höra att du låter som Christer Henriksson?
Det tänkte jag fan också på. Det är något liknande. Ja. Alltså.
Nej.
Det är väldigt mysig röst.
Det är väldigt likt.
Det har jag faktiskt inte hört.
Du kan börja läsa in böcker direkt. Ja. Alltså.
Jag har fått kommentarer runt min röst har jag fått. Men inte att den låter som Christer Henriksson. Men det var ju väldigt snällt, tack.
Mm. Det är otroligt mysig röst.
Här är en som har skrivit väldigt viktig fråga, utropstecken. I förordet till boken 80 väldigt goda mackor så pratar du om urmackan som Lasse Kronér lagar till dig. Är det samma macka som sedan i boken presenteras som urmackan?
Ja, det var den jag nämnde nyss. När han,
din groteska.
Ja.
Överdådiga.
Så att svar ja. Det, jag kallar den för urmackan. Mina ögon nu kan jag inte säga, oj vad är det här?
Fan, jag måste ha den boken. Det känns väldigt rare att få ta på nu.
Ja, 1200 spänn såg jag på Tradera senast.
Oh, jäklar.
Efter det här programmet så är den uppe i 1500.
Ja, minst.
Vad tycker du om Stina Wolter?
Jag har aldrig träffat Stina Wolter och jag känner inte henne. Har egentligen har ingen egen uppfattning så. Men att hon verkar väldigt transparent, öppen och ärlig. Och det gillar jag. Folk som inte har något spel och inte håller på och sådär. Så svaret där blev ett positivt intryck av hennes öppenhet och ärlighet. Faktiskt. En sån riktig människa. Äkta människa kan man kanske säga. Det var kul att träffa henne någon gång.
Ja, hon har reached out till mig.
Hon följde dig på Instagram såg jag. Hon följer dig på Instagram såg jag.
Okay.
Jag försöker få hit henne. Jag kan bjuda in dig också.
Ja.
Hur går det med pengarna?
Pengarna? Mm. Också en bra fråga. Jag frågade, då 1900, när artikeln publicerades så ringde jag andra som inte bara mordhotade, de sa att vi ska förstöra ditt liv. Det vill säga, och då gjorde de också med att ringa och kontakta alla redaktioner och säga att honom får ni aldrig publicera något av och så vidare. Och honom får ni aldrig. Och jag hade, tror eller ej, jag var väldigt populär fram till den artikeln. Mm. Jag hade alltså jättemycket jobb. Jag jobbade jämnt, dygnet runt och liksom hej och hå och tjänade därmed ganska bra pengar. Eller tjänade bra pengar. Då tog det ju tvärnit så att jag började ta mindre tandkräm, tvätta håret varannan dag istället för varje dag. Jag menar sådär, jag sparade in på allt. Och så frågade jag min revisor sen, några år senare, hur var det egentligen? Och då skickade han siffrorna. Då var det precis från ett år till annat 90% mindre inkomst.
Oj, jäklar.
Och då ringde det folk som sa, vi vill anlita det, men vi vågar inte. Och för att dra ett exempel. Jag kan ingenting om tiden här, men jag bara kör på.
Behöver inte du tänka på.
Så fick jag på Facebook en inbjudan till ett vernissage. Så här, hej Donald, vi har vernissage på fredag, kan du komma? Få bildfotografi. Och så hade jag gick dit och då kom kvinnan som hade bjudit in mig och sagt, vet vad som hände? Jag blev uppringd av en snubbe, person, eller person som sa att om du vågar bjuda in honom en gång till någonting, då kommer vi utsätta dig för samma sak som vi utsätter honom för.
Mm.
Och det där spred sig väldigt, väldigt mycket. Och det har bäring på frågan om pengar.
Mm.
Jag blev, som tur var jag så pass uppenbarligen då, så pass populär, så de här 10% som blev kvar räckte faktiskt att överleva på.
Wow. Kan
ha kvar bilen och lägenheten. Och
det hade inte jag klarat, Donald.
Jag käkade Skagen och drack vin varje vecka. Mm.
Du känns faktiskt behagligt förmögen, skulle jag säga. Det är något mycket, det Christer Henderssonska också. Att det känns som att det finns pengar på ett behagligt sätt. Bara ditt sätt att föra dig.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ligger mitt DNA. Det tar i. Men som sagt, det beror, de få kronorna jag har, på att säga, det är ju att jag har jobbat som satan. Alltså jag har verkligen...
Self-made man.
Ja, jag vill fråga dig lite grann vad du tänker om sån här cancel culture.
Ja.
Och jag vill fråga dig om det i vårt eftersnack som börjar nu.
Och innan det, sista, kort. Chatten vill att du ska säga Wallander bara.
Wallander.
Åh, herregud, gå så
lite tram och Jorge, min fucking broder, det är så synd att du har en annan moder, en annan fucking moder.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.